Niklas Holmgren, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket, Paul, tack.
Det här ska bli väldigt, väldigt spännande.
Ja, det börjar ju intressant.
Alltså, du ringer mig på väg in och säger att det går inte, det är strömavbrott, det är svart i hela Södermalm. Ja, men jag är ju inne nu. Och så, ja, okej, jag gick ju nära och så ringer igen. Vet du vad, det funkar faktiskt, poddutrustningen. Mm. Men det var svart här i kåken, jag fick gå upp för trapporna i mörker.
Ja, men det är helt otroligt, för jag satt här, jag tog en fika, jag var nere då i det som är receptionen i det här huset, och det är 8 våningar för er som inte vet om det då. Och helt plötsligt så hör man bara tjock. Så vart det tyst, det blir mörkt, och sen ser jag att det är mörkt när jag tittar ut genom fönstren, trafiklyserna funkar inte och det är ett mega strömavbrott här på Söder. Men poddstudion gick av någon anledning på reservgeneratorn.
Det är meningen att jag ska komma hit. Ja.
Verkligen.
Vad tur att det inte var någon hissen, tänkte jag på när jag gick upp här.
Nej.
Nej, det var inte så roligt. Det var i alla fall ingen nu, men det kanske var förut, jag vet.
Nej, det hade ju varit illa om du hade fastnat i hissen på väg upp hit.
Ja, det hade inte varit roligt.
Nej. Den hade varit jobbig.
Det är jobbig, ja. Jag tycker inte om att sitta instängd. Det är väl ingen i och för sig.
Nej. Jag hade kunnat hantera det, men jag såg att jag har 20% på mobilen, och då tror jag hade blivit en lång timme.
Ja.
Om man inte ens har det.
Det är tråkigt att sitta där bara och titta.
Ja.
Ja.
Men du, jag tänkte, vad är det? Du har jobbat med inom den här branschen i 25 någonting år, va?
Ja, jag studerade, jag spelade ju fotboll. Det var ju min stora dröm att få bli, fick man inte säga förut i den, fotbollsproffs, som en fotbollsspelare. Jag älskade fotboll, ishockey, när jag var liten, och jag tyckte om att kommentera också. Jag pratade mycket redan då om matcherna, kom ihåg situationer och liknande, men sen så spelade i gamla division 2 för Spånga, lite division 3 fotboll för Sundbyberg, och sedan så åkte jag över och studerade i USA. Journalistik och mass communication, så journalism och mass communication tror jag det hette. Lite brett bara. Och sen kom jag tillbaka och läste en annons i tidningen om att Radiosporten sökte folk, lokalradion framförallt då. Var man här i Stockholm så fick man serva alla lokalradiostationer runt om i landet. Säg att Mörrum var här och spelade ishockey, så ville Radio Blekinge ha hela matchen i sin lokalradio. Då. Så det var en rolig skola. Så började jag i liten skala. Mitt första jobb som jag fick betalt för var damcurling från Stocksunds ishall. Lag Elisabeth Högström. Gaget var 125 kronor till Radio Värmland.
Det var bra timlön där.
Jag kommer ihåg att på den tiden var det ju vi pratade i början 90-tal. Då hade man någonting som hette Nagra. Det var en bandspelare med en rullband. Så när du satt och redigerade så klippte du och klistrade. Och så skulle vi spela in miljöljud då. Så att jag sprang med den här mikrofonen och hörde kvasten och för att samla upp det och så mixa in det för att det skulle låta bra. Då första jobbet försökte man vara noggrann. Jag gjorde det tillsammans med Henrik Strömblad faktiskt, som vi jobbar ju tillsammans nu. Mm. Vi var utsända tillsammans för att göra något typ av gesällprov där, så att ja, på den vägen är det.
Men hur var det att vara tvungen att vara kreativ på det sättet? För jag hade Göran Zachrisson i min podd för länge sedan här nu, och han tog också upp det, och jag kommer inte exakt ihåg vilken sport, jag vet inte om det var rodd eller någonting, och då skulle de lösa effekt för det med. Om jag inte slaktar det här helt nu, så jag för mig att det han sa var att de tog en mikrofon, satte på en kondom på den, och sen så duttade de den upp och ner i vattnet, och då fick det där klok.
Ja, det var så kreativa var att vi, när vi spelade in, vi lånade väl någon borste där och så spelade vi in ljudet. Det finns ju, alla sätter bra utom de dåliga. Ja. Mm.
Hur tycker du att det är idag? För jag tänker, idag är det jättelätt. Du har din mobil, du kan göra allting på den. Du kan till och med bara ladda ner ljudeffekten om du skulle behöva. Jag som är så gammal filmnörd, jag vet ju till och med att en gång i tiden så klipp, precis som du säger, man klippte filmen bokstavligen. De står och gör de här extra ljuden, hittar på det på massa olika sätt. Och det är ju folk som, det heter något speciellt, de som gör det här, springer i trappan och lägger till att någon tar av sig kläder, och allt där är ju någonting som läggs på efterhand, och det tror jag ganska många missar.
Ja.
Men du har ju verkligen gjort det också.
Ja, det har jag gjort. Sen så tyckte jag ju redan då att det var lite mer, jag tyckte mer om live evenemang. Ja. Det kunde ju vara vad som helst jag gjorde. Det kunde vara speedway från Gubbängen. Njong, om man tystnade när första, andra böj fortfarande getingarnas, ja, vad det nu var för som körde, när jag kommer inte ihåg gubbarna, men jag har gjort allt möjligt. konstigt, va? Men live var ju en speciell känsla, det är det ju naturligtvis. Jag har gjort mycket konstigt. Jag har gjort sumobrottning tillsammans med Björn Hellberg. Jag har gjort simhopp. Jag har gjort rodd och kanot och längdskidåkning. Ja, backhoppning.
Hur mycket förarbete gör du när du blir inkastad på någonting? För jag kan inte tänka mig att alla de här grenarna var så här dina favoritgrenar.
Nej. Det har jag haft en expert med mig då. Ja. När det gällde backhoppning och sådant. Så jag kan ju inte sånt. Utan jag kan ju läsa mig till hur de har, var de ligger i världskuppen, hur långt de har hoppat, OS-resultat och liknande. Det kan jag ju naturligtvis läsa mig till. Men det andra kan jag ju inte. Men allt det där, faktan, den är jag ju tvungen att läsa på. Mm. Och det gör jag även när det gäller fotboll och ishockey, för du kan, ja, det kanske man kan, man har ju tum naturligtvis, som många, vissa Liverpool, man gör inte Liverpool eller Manchester United eller New York Rangers. Mm. Det är klart att då blir det ju en annan sak, men jag har alltid samma grund: längd, vikt, födelsedatum, meriter, klubbar de spelat i tidigare, kanske någon liten anekdot i hockeyn när de blev draftade, vilken runda och liknande. Så allt det där i grunden, plus att jag läser på då det specifika just för den här matchen, om de är i bra form eller hur de tidigare möten, och om någon är speciellt bra just mot det här laget eller om de har spelat i det laget tidigare. Ja, det finns ju mycket, du kan egentligen läsa på hur mycket som helst. Ja. Sen, idag finns ju informationen. Sen gäller det ju att hitta tajmingen, hur mycket ska jag slänga på tittarna information. Det kan bli för mycket ibland också, det kan jag ju känna själv. Oj, nu smäller det bara med information, kanske en kollega. Nu är det, gärna om man är ny, helt ny i den här branschen, då vill man gärna tala om att jag faktiskt läst på, jag är behörig att sitta här, nu ska ni få höra. Och så kommer det, och det går inte att ta in allt det där. Men du kan säkert hamna i den gropen även om du har varit med ett tag, för att du är lite, ja, upp i varv och känner det. Men det är att hitta balansen mellan att det inte blir för mycket. Och sen, jag menar, har jag en bra grej på, säger vi, ska vi ta Ancelotti, tränaren, managern i Everton, så vet ju att han kommer komma i bild ganska många gånger under matchen, så är det ju. Och när ska jag släppa den här goa grejen på Ancelotti? där är ju fingertoppskänslan. Gör det första gången han dyker upp, eller väntar jag kanske en bit in i den andra halvleken när det uppstår någonting som leder in på det här. Mm. Det är ju timing och lite kyla och sådär, så att ja, och det är ju i våran bransch, du gör ju också det här jobbet, det är ju i stort sett handlar allting om timing.
Jag håller med, det intressanta för dig blir ju att du kan sitta så pass länge egentligen med samma personer på en plan eller i en arena. För mig handlar det om en ingång, en entré, de fightas alltifrån 15 till max 25 minuter, sen är det klart. Och där gäller det verkligen att hitta sina, som du säger, tajmingen. För jag vet att det var en match. Jag hade suttit och förberett mig jättemycket inför ett event. Det var väldigt tidigt när jag hade fått in UFC. Jag hade läst på och kände verkligen, jag har så mycket att berätta om den här fighten. Så var matchen slut på 10 sekunder. Och så kände jag så här, fast ja, kanske jag satt mig för mycket info här.
Men du vet ju inte det.
Nej.
Det är ju det som är så intressant. Jag brukar säga, ja, men hur mycket använder du? Ja, en bra match som svänger fram och tillbaka. Mm. Målchans här och bom, bom. 30-40% kanske av det jag läst på. Mm. När det är en riktigt seg match, ja, då använder jag 150%, för då säger jag allt jag har, plus att alltså, som jag sa tidigare, alltså, bara för att få någon typ av flyt i det hela. Så att egentligen så tjänar jag mer på att ha läst på när det är en dålig match än när det är en bra match.
Ja, ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Precis som du säger, för det finns otroligt mycket mer att slänga in då. Men hur är det i fotboll? För jag vet ju bara att om vi till exempel i en jättetråkig MMA-match, då kan det bli att samma sak händer i 15 minuter. Det händer verkligen ingenting. Fotboll har väl ändå någon form av topp och dal. Kan man väl hoppas kanske?
Ja, jag vet.
Eller har du suttit där och bara, okej, det här är sandpapper i 90 minuter?
Ja, det har ju hänt alltså. Ja, det har ju hänt. Och i vissa matcher känner du, det värsta är egentligen om det blir 1-2-0 snabbt. Och sen är liksom det var det. Du känner att det händer ingenting. Du känner själv matchens själ. Det här kommer inte hända mer. Mm. Ja. Nu har vi 60 minuter kvar. Mm. Och då kan det vara skönt att ha en expert som du kan bolla med. Du kanske kan skoja med honom också, för det är ju lite svårt att skoja själv, utan det är klart man kan säga sitta och skratta och sin egna skämt är inte så jädra ödmjukt. Så att då är det ju skönt att ha någon med sig. Men det är klart att vissa matcher, de är ju döda alltså. Ja. Det är, jag har ju fått ett rykte om att leva min i matcherna, och det är väl kanske en fördel som jag har, att jag har en inlevelseförmåga. Men jag lever, jag ropar ju inte lika mycket för ett 5-0-mål som för ett 1-0-mål. Det finns ju variationer. Så att, ora, det finns både dåliga fotbolls- och hockeymatcher. Det är mindre bra. Men ja, det finns alltid något intressant som man kan, och det blir utmaning då, att hitta något intressant i dem.
Hur hittar du det? Ja. Sitter du nu med tanke på, nu är det inte fax längre. Nej. Så du behöver inte be Polan faxa över information. Nej. Utan nu har du ju en dator. Ja. Sitter du vid datorn, tar fram någonting eller har du huvudet nedskrivet?
Jag har nedskrivit allt. Jag brukar sitta några timmar innan och skrivit ner saker på ett block. Och sen har jag spelarbiografierna också på det här, varje spelare, saker och ting. Så jag försöker hitta grejer som kopplar ihop eller... Ja, kan ju virka vidare hur egentligen du vill, va? Om till exempel att du har en portugis som är bra. Jag är intressant för Sverige ska möta Portugal på onsdag. Eller, förstår du?
Just det.
Du hittar någonting. Men det ja, ibland får jag leta långt i rullarna för att hitta någonting. Och sen är det ju faktiskt så att det går att vara tyst, för det är tv. Mm. Det går att tystna. Min mentor som jag hade, Ben Krive, han
precis,
var ju expert
efter
på
det här.
Detta. Och han var också väldigt noga med språket, det har jag berättat vid några tillfällen tidigare. Men han ringde ju mig, då jobbade jag på Eurosport Nordic när han precis hade startat upp, 93-94 och sånt där. Ringde mig på den fasta redaktionstelefonen i paus av en match i afrikanska mästerskapet. Och målvakten hade varit väldigt bra i den här matchen. Och så jag tar upp telefonen. Niklas, det är Bengt här. Hej Bengt, det var ju en kanal på den tiden då, som jobbade då på tv-sport eller så jobbade på tv överhuvudtaget. Det var ju, jag förstår du, det var ju världskändisar för oss i Sverige. Ja, Bengt ringde. Och även om man träffade dem ganska ofta så var det ändå stort att jag fick ett samtal till Bengt. Ja, Bengt. Så säger Bengt till mig så. Niklas, ja Bengt. Du har använt ordet fenomenalt 2 gånger på en halvlek. Jag har använt ordet fenomenalt 2 gånger på 50 år. Adjö. Och det var ju ganska fin fingervisning, för orden betyder ju någonting också. Sen så är det ju idag så att... jag menar, är det inte... tycker inte vi det är roligt som kommenterar? Hur ska tittarna tycka att det är roligt? Mm. Förstår du? Sen får vi inte vara oärliga och säga att det är bra om det är dåligt. För det går ju inte folk på. För nej, tittarna är ju smarta. Men däremot så ska vi ju... Men just det här med språket är ju jätteviktigt. Jag menar, en del säger ju livsfarligt. Det är baske men inte livsfarligt om du kommer fri med målvakten. Jag menar, det är inte livsfarligt för målvakten i det laget. Kanske livsfarligt för spänningen i matchen möjligtvis, om man vill vinkla åt det hållet, va? Mm. Och det är samma sak, man säger att det är farligt för Manchester United. Om det är Manchester United som går till anfall, så kan det vara farligt för Manchester United, möjligtvis farligt för det andra laget, förstår du? För det där, så det finns, vi kan grotta ner oss i det där hur mycket som helst, men språket betyder något.
Hur mycket lyssnar du på dig själv just när det gäller språket? Jag antar att du i alla fall har lyssnat väldigt mycket på det.
Jättemycket. Hemma i källaren har jag vet inte hur många kartonger med match. Jag spelade in allt de första 10-15 åren. Mm. När det var VS-kassetter, sätta på redaktionen och lyssnade. Och ibland kan det hända att jag får dille på ett ord, att jag använder ett ord alldeles för mycket.
Ja, där känner jag igen.
Jag använder ordet frekvent, alldeles för frekvent, brukar jag skoja om. Till exempel, och det enda sättet då, jag menar att du lyssnar igenom dig själv. För du är ju största kritiker själv oftast. Ja. Och det finns ju inget som är irriterande. Eller att du hör en lapsus, en felsägning. Man råkar säga fel, va? Det händer ju oss alla. Man kallar det AIK för Djurgården, här på att säga. Du vet ju ändå att det är rätt. Att folk vet ju vad du pratar om, fast du säger fel. Men det blir ändå så irriterande att höra sig själv sitta. Men jag tror att det är jätteviktigt att lyssna. Men idag så sitter jag inte och tittar på hela matchen, och så går ju mycket repriser och sånt, men ibland när jag är hemma så sätter jag mig med jämna mellanrum och lyssnar igenom en match och känner, och jag är fortfarande jättekritisk. Jag har kvar min bästa match att göra, känner jag.
Ja, jag tror att vi alltid strävar efter det på något sätt. Det är intressant med ord, för jag fick sms av vår chef här en gång. Så nu har du sagt faktiskt väldigt många gånger, det här måste bort. Och så, ja, tänkte, alltså, och grejen var, jag upplevde inte att jag sa det, men jag hade inte lyssnat på några gånger. Sen skickade jag till mig, nu får du lyssna på hur det låter. Så tänkte jag, men är det så illa? Sätter jag på matchen, tappar hakan själv. Jag bara, säger ju ta mig fan faktiskt två gånger i samma mening till och med. Det var så pass illa. Och då visste jag inte om jag skulle skratta eller jag skulle gråta. Och då började jag ju verkligen tänka väldigt mycket på det. Jag måste få bort det här ordet. Men sen fick jag med sig, jag tror det var två, tre event senare, att skitbra jobbat. Du har tagit bort det. Men jag satt och lyssnade idag. Jag släppte idag en podd med Martin och Jimmy Lidberg. Mm. Så jag ska lyssna igenom avsnittet. Och bara för att jag tyckte att det var ett bra samtal. Så märker jag att var och varannan fråga ställer det är, jag tänker och så har jag en fråga. Och så tänkte jag, fast det funkar att säga det en gång, men fan, nu är jag ju med det där faktiskt igen. Och det värsta tycker jag är att när man väl tvättar bort ett ord, då är det ta med fan något annat som dyker upp.
Det är så, tar vi bort någonting så ersätter vi något annat. Ja. Det gäller ju, och det som är, jag brukar säga, eller brukar tänka faktiskt, att det viktigaste är kanske inte att använda svåra ord som metamorfos eller vad du nu vill för någonting. Men att ändå ha ett mustigt språk. Ett språk som inkluderar. Men att det är enkelt men mustigt. Mm. Och sen är det ju egentligen inte... Det är klart att ordet är viktigt, för vi arbetar ju med det. Men det är också känslan. Känslan. När, hur du säger det. Som jag kan ju säga... Paul, du är jätte det är bra. Paul, du är bra. Alltså det känns ju nästan som att andra är tyngre. Fast jag säger inte jätte flera gånger. Utan du är bra. Mm. Det blir en annan stringens på något sätt.
Det där är något jag har tänkt väldigt mycket på. Ord. Dels bara om vi går ifrån vårt yrke. Men hur folk kan ta åt sig. Jag har snöat in väldigt mycket på Seneca. Han pratar just om skitsnack. När någon säger någonting till dig, varför tar du åt dig? Mm. Är det sant eller är det nonsens? Det är det du måste överväga. Och jag tror många gånger så tar vi illa upp av ord. Vi reagerar väldigt starkt på dem. Men frågan är vilken vikt som ligger i ordet. Ja. Vad är det egentligen vi säger? Det som du säger här, man kan leka med de här orden på väldigt många sätt. Det är samma sak som jag skulle säga, ja men Niklas, du är bra. Mm. Och så kan det låta ganska nonchalant. Ja. Medan då som du säger, du är bra.
Du är en jädra skitgubbe, vet du, jäkla idiot är vad du är. Men det låter ju trevligt, va? Förstår du?
Ja, exakt.
Ja, nej, men det är oerhört viktigt för oss att ha ett bra språk, ett mustigt språk. Men som sagt, det ska vara ett inkluderande språk, inte ett exkluderande språk. För att då hade vi haft enorma tittarsiffror på riksdagsdebatterna om det hade varit jätteintressant med svåra ord.
Ja.
Vet jag inte om det är så jättesvåra där, men förstår jag menar.
Jag fattar. Men hur söker du dig till nya ord?
Ja, det kommer till mig. Ofta kan bli, om jag sitter och lyssnar på dig till exempel, så säger du någonting. Vad var det där för ord? Mm. Och så blir jag nyfiken. Och så slår jag på telefonen synonym och så tänker jag, det ordet kan jag ju sno eller använda också, för det var bra. Det är nästan så att det där ordet ska komma så att du blir nyfiken. Jag tänker så, eller känner, eller vad. så att det ska locka till att ta reda på det. Men blir det för många konstiga, svåra ord som jag inte känner till riktigt eller förstår, då blir det för mycket. Då struntar jag i det, va? Men något här och där som gör mig nyfiken, det är lite bildande.
För jag pratade om det i de här avsnitten där jag sitter själv och pratar, som jag kallar öppna mitt sinne. Där kom jag just in på det här med språket. Och att jag kan bli väldigt imponerad av folk som dominerar det svenska språket. Just för att jag har märkt att det är så många som har börjat slänga in låneord från engelskan. Och att det blir för mycket. Och det exemplet jag tog upp var att jag sitter på tunnelbanan. Det är en kille och två tjejer som sitter och pratar, och de har varit och tränat. Och så säger åh gud, alltså det här passet var så himla heavy. Nu måste jag bara åka hem och liksom kunna relax en liten stund och bara ta det helt chill. Och så då hade den ena tjejen, det hade hänt något i handen. Och sen, ja men det är helt obvious att du kommer få det där i handen med tanke på att du har ryckt i de här vikterna. Och jag satt där och kände, nej, ni lägger in, jag kan förstå om man lägger in något engelskt ord, för ibland lånar jag själv. Men det här var på en nivå att det skar i mina öron. Ja. Och jag tycker det är ganska hemskt, och det värsta är när jag lyssnar på andra poddar och folk börjar missbruka på det här sättet.
Ja, men jag håller med dig. Vi pratar ju svenska, kan vi byta till engelska.
Ja.
Så är det. Sen är det ju vissa sporter, är ju, eller i många sporter så är det ju engelskan som är ja, engelsmän som har bildat sporten, skapat sporten, men det heter offside. Vi har inget annat ord för offside till exempel, va. Hockey är ju ännu mer, det är ju icing och så, men där kan jag säga hakning istället för hooking. Det kan man göra. Man kan säga armbågstackning istället för elbowing. Det går ju.
Ja.
Det gäller, men jag håller med dig. Alltså vi är i Sverige och vi ska försöka vårda det svenska språket. Det är ju så pass litet språk. Men lånord har vi alltid tagit in. Tidigare både från franskan och tyskan väldigt mycket. Men som du säger, i dagsläget är det ju engelskan som sköljer över oss.
Verkligen. Jag tror jag såg en av de roligaste översättningarna. Det var någon som hade skrivit underhund för underdog.
Ja.
Jag tror aldrig jag har sett det.
Ja, det är inte roligt, det är underhund. Ja, det är underhund, ja.
Ja, och då skrev han ju så, han fick kommentarer om det på nätet också. Så här, men jag vill att vi ska göra det till svensk. Ja, fast underdog är ju så präglat även här. Men,
ja, men det har ju ett ord som har kommit starkt på svenskan. Det är momentum. They have the momentum now. Och då har vi momentum, och det är ju rätt bra. Moment finns ju i svenska, momentum. Så det är ett bra ord, tycker jag, som vi har försvenskat lite grann. Men jag vet inte, det kanske fanns på svenska innan. Jag ska låta det vara osagt. Men jag hade inte hört det i svenskan för en ganska nyligen. I USA hörde jag det mycket, de är samma med NHL i saken. The momentum, they have the momentum. Men nu är det vanligt i svenskan också.
Och du har ju haft momentum i din karriär som har jobbat så här länge.
Ja, det har jag haft, men jag har tyckt att det var roligt, och det är grundbulten till alltihopa. Jag kommer ihåg, det har funnits en kärlek till det här på en gång. Jag kommer ihåg, var också på radion, det här var, det måste ha varit 1991 tror jag det var, och det var Vasaloppet. Jag jobbade på Radio Stockholm, eller reportagebyrån som det hette, som servade olika lokalradiostationer runt hela landet. Så ringde chefen dit, jag ska inte säga vad han heter, men han var sådär, bestämd chef. Niklas, ja, hej. Vasaloppet på söndag, första söndagen i mars. Har du lust att åka på jobba? Ja, visst, naturligtvis. Ja, nu är det så här, förstår du, att de övriga grabbarna, och så drabblar han upp några namn, de är inte i bra form. Vi kan inte. Så att jag tänkte, du åker upp till Mora på lördagen. Sen åker du Vasaloppet baklänges med pannlampa till Evertsberg. Där står du och gör lokalradio eller intervjuer till stationerna. Kan du göra det? Ja, visst. Jag hade ju några år innan gjort lumpen i Arvidsjaur som fjälljägare. Så jag tänkte, vad skidor där jävla kan jag ju åka i alla fall, va. Men ja, så jag satte på mig träningsoverallen. Gick ut och sprang en mil. Det var jag ju 20 någonting, så det var, jag brann så mycket för det. Och så på fredagen då, så ringde jag, hörde ingenting, så jag ringde upp till chefen. Du, ursäkta, jag tänkte, ska jag ta egen bil eller hur löser jag det med skidor? Har vi skidor, ska jag fixa? Vadå? Ja, jag ska ju åka. Nej, du ska stå i målet och göra stegintervjuer. Jaha, men, och jag skäms över det här. Så många år. Men de senaste 10 åren så berättar jag det här för alla, som alla, framförallt yngre då. Att jag hade alltså den passionen för att stå och för att åka och göra lite intervjuer för lokalradiostationerna. Att jag var beredd att åka halva jäkla Vasaloppet baklänges i mörkret med pannlampa. Så idag har du den glöden, den passionen, då kan du lyckas. Och det är väl den jag har haft. Jag har vaknat i alla år, Paul, och tänkt, vilken match är det idag? Och vad roligt.
Ja, men det är ju ett magiskt styrke vi sitter på. Jag känner ju det med. Jag vet att ibland börjar vi ju skratta i princip under sändningarna. Och det är så här, alltså, tänk att vi gör det här och vi får betalt. Det känns nästan lite surrealistiskt. Att kommentera en sport som vi älskar och bara... Ja, det är få förunnat.
Ja, visst. Och så kan man ju tycka, den matchen är roligare. Eller så. Ja. Men plockar du ner det sen så... Ja. Det som vi visar på våran kanal är ju inte dåligt, ingenting.
Nej,
så finns det grader i himlen, men allting är ju av högsta kvalitet i sin genre.
Jag tänker, du har ju varit iväg på ett gäng uppdrag, att vara på plats. Vad är det uddaste du har råkat ut för?
Teknikstrul har ju varit många gånger, att ljudet har fallerat, eller att det är dåligt ljud, eller att bilden försvunnit, eller att vi har fått gå ifrån en match så att de kan inte lösa den tekniskt och få köra ifrån Stockholm. Det har ju hänt vid ett antal tillfällen. Men jag kommer ihåg också, apropå det där med om jag ska bjuda på en sak som gör att jag inte framstår som någon Einstein direkt. Det var när jag gjorde min första stora grej som jag ramlade in på i min första resa. Det var Stanley Cup-finalen i ishockey 1994. New York Rangers hade gått i final och mötte Vancouver Canucks. Rangers hade inte vunnit Stanley Cup på 54 år. De hade värvat ihop stora delar av det Edmonton-lag som hade haft en dynasti under senare delen av 80-talet med Mark Messier, med Esa Tikkanen, med Kevin Lowe och hela det här gänget. Och där fanns också Mike Richter, Brian Leach, Bucca Boom, ja, ni som gillar hockey, ni vet. Och det drog ihop sig till en sjunde avgörande i Madison Square Garden. Jag är 20 någonting, jag får sitta där i Madison Square Garden. Och när någonting är stort i USA, då är det stort. Är det stort i New York, då är det jättestort. Och samtidigt så var New York Knicks också i final i NBA då, så att det var ju riktigt tryck runt om det där. Men i vilket fall som helst, så i en av matcherna jag kommer till Madison Square Garden, så sa de, klagat lite hemma över att det är så högt miljöljud, det var sån tryck, va. Jag förklarade för ljudtekniker att det är svårt att höra oss när det drar ihop sig så mycket, men publiken går igång. Ja, så. Sen kom jag till matchen, så har han gjort en kartong. Ja, så, och det här har gjort ögon, näsa, mun och så. Om du har den här på dig, vet du, så kommer du inte höra så mycket. Nej, jo, så jag satte på mig den där och då började jag garva. Och jag tänkte, fan, jag får väl sitta med kartongen då och det blir bättre ljud. Också det här att jag tyckte det var så roligt, så jag skiter med att sitta med kartong på ljud, det är bättre för tittarna ser ju inte mig ändå. Så. Nej, så att det var väl lite nöda, men sen det har hänt konstiga saker, det har det ju gjort alltså rent tekniskt och... Men det är ju liksom vardagen. Ja, det är ju teknik vi har att göra. Men vi inledde ju det här programmet med strömavbrott till exempel.
Verkligen, ja. Verkligen. Ja. Det går ju inte att göra någonting åt. Nej. När sånt händer, då är det ju så. Och jag tänker, när du ser där, jag tänker, ja, men när vi är inne på din karriär, för du har ju varit också på väldigt många olika ställen. Vad skulle du säga rent sportsmässigt, vilket är det som du har varit mest passionerad inför?
Alltså NHL tog ju, det var ju det som jag började med, men fotboll var ju min sport, så alltså, det var den jag höll på med mest. Och engelsk fotboll är ju någonting som jag verkligen älskar och brinner för, och haft möjligheten att hålla på med ända sedan Premier League startades i stort sett. Och då jobbade jag på lite grann för Filmnet och sände söndags- och måndagsmatcher från en källare nere på Sturegatan i Östermalm. Och sen har jag... På mitt förra arbete hade jag ju Premier League, och så följde det med mig hit till Viasat då när jag bytte, var det 2009 eller 2010. Så att det är klart att det finns en kärlek till det. NHL är ju också en kärlek med att jag hållit på med det så mycket under så många år. Och jag var väl den som, ja, egentligen, ja, jag som förknippas ju med NHL väldigt mycket i Sverige, med att jag har gjort så mycket finaler och så många generationer som har... Jag menar, första jag jobbade med då, satt jag hemma och översatte sammandrag från finalen. Det var 1993, så när jag jobbat med samtliga Stanley Cup-finaler i någon form. De flesta på plats som kommentator. Sen när jag varit programledare eller suttit hemma, som i år då, när det var pandemi, så satt vi ju här i TV-huset och kommenterade då. Så, men jag har i alla fall jobbat som programledare, reporter eller kommentator på alla Stanley Cup-finaler sedan 1993. Så det är klart att får ju också en... Det blir en kärlek i det också, så att säga. Mm. Och sen är hockeyn också en sport som passar mig bra, för att jag har ju det här kynnet, jag lever mig gärna med över i matchen, och det svänger fram och tillbaka, det går fort och skjuter, målet åt vänder åt andra håller, Rangers åker, Simbanyad och ababa, du vet. Fotbollen kan ju också smälla till, men emellanåt är det ju lugnare perioder i fotbollen. Så att... Jag brukar inte, jag menar, det jag har fått vara med om, som jag sa, en Stanley Cup-final i Madison Square Garden, sjunde avgörande matchen i the world's most famous arena. Jag har fått äran och understånden att få kommentera en Champions League-final på Wembley mellan Sir Alex Ferguson och Pep Guardiola. Alltså det finns ju så, men också är det många mindre matcher som inte är så där, alltså som inte är så uppskrivna. Många gånger de här stora matcherna, de blir ju ganska låsta. Det är som är, i fighting också. Va? De är så duktiga. De låser varandra. Det blir liksom, det lossnar inte riktigt alltid. Va? Men det är klart, det finns när Liverpool matcher på senare tid som har varit galna. När Liverpool vände underlägg 3-0 till seger hemma mot Barcelona 4-3. Och, några andra matcher som har varit helt enorma med Liverpool, mellan Liverpool och Manchester City och sådär. Så att det finns så mycket att ta av, så att få inte igång mig på det där.
Men när du pratar om det här med inlevelsen, ja, att leva sig in, du är ju en persona i det du gör. När du träffar folk utanför, är det många som tror att du är så här hela tiden?
Ja, det vet jag inte, men det som är lite roligt är att jag kan tänka mig, om du har haft några hittar eller något sånt här, så vill ju, om folk går på konserten, så vill de ju att det här bandet eller den här artisten ska spela de där hittarna. Annars blir det inget bra. Så att, och jag har ju några grejer som folk har, några referat som har etsat sig fast, som nästan dagligen folk, någon där ska Robertson, eller titta här, titta där. Och det finns,
nu blir det gurgel.
Ja, nu är det gurgel, jag är gurgel, va? Ja, precis. Så att det vill de ju att jag ska säga, men vad var frågan du, Paul?
Nej, men om när du träffar folk.
Ja, jag brukar också, framförallt med den här coronatiden, när folk fyller år, jag försöker hälsa, jag försöker verkligen, det är så enkelt med den här tekniken nu. Mm. Så att jag brukar ägna runt en halvtimme, en kvart halvtimme varje dag, spela in lite hälsningar till folk som fyller år och liknande, va? Då kan jag ju köra istället för Robertson, så kan jag köra här kommer Kalle, titta på Kalle, han fyller 20 år idag, ett fyrfaldigt liv för Kalle, han lever, det är mål, något sånt där. Bara för det, jag tycker att det är någonstans, vi är glada, du var inne på det, det är en ynnest för oss att få arbeta med det som vi tycker är så himla roligt. Och vad är det då vi kan ge vidare lite grann? Om folk då tycker att det är roligt att vi hälsar eller gör någonting, så länge det är hanterligt, så länge det inte går, att det går överstyr, att det inte hinner, ibland hinner vi ju inte för det finns mycket att göra, men så tycker jag att det är nästan i vår plikt att ta oss tid, och jag tänker också många av de äldre kommentatorerna och andra som man har träffat som har hjälpt mig på vägen fram. Det känns som att nu är det min tur att hjälpa de yngre som kommer nu med tips och liknande, så att jag försöker i allra möjligaste mån att ta mig tid.
Hur viktigt var det för dig, för det var min fråga tidigare, och så kom ju du in på mentorn själv där, men sen glömde jag att följa upp. Hur viktigt har det varit för dig att ha en mentor som Bengt?
Ja, Bengt var, det var intressant med Bengt, vi var ju så väldigt olika, som sagt, han var ju väldigt lugn och tyst, men han ju längre jag har arbetat med det här, så har ju en del av de här kommentarerna som jag var inne på sjunkit in, just att ha en noggrannhet i språket, att inte repetera sig för mycket, att det handlar om timing. Det har liksom etsat sig fast. Men sen är det ju som i all, ibland är det, dagsformen är ju som dagsformen är. Vissa dagar så går det ju självspelande piano. Det är som idrottarna själva, ibland är det jobbigare. Men det har, och jag har haft andra också, som jag jobbade ju med Arne Hägerfors under många år på Kanal Plus. Han hade ju en jättefin timing i det han gjorde. Så det har varit viktigt för mig att lyssna på andra, och jag lyssnar också på utländska kommentatorer en hel del, för att just för att känna att få lite tips och vad som passar mig och mitt kynne. Och sen är vi olika, och vi ska ju kommentera olika. Det går ju inte att kommentera alla matcher på samma sätt heller, som vi är inne på. Det går inte att kommentera en golfsändning på samma sätt som du kommenterar en boxningsmatch när du håller på att bli knock, va? När slagen haglar. Det blir ju ett annat tempo. Det gäller ju att hitta den själen också. Men jag kommer ihåg, för att det är en rolig sak med Ben Krive då, så satt han och gjorde någon match på Eurosport också. Det var den afrikanska mästerskapen. Han satt tillsammans med Billy Olsson och kommenterade, och han satt och sa: Elfenbenskusten spelade, här kommer elfenbenen anfaller, ja, men bra elfenbenen, så tänkte jag, här Så gick jag in kontrollrum, så finns det ljudteknikerna på en sida och så finns det glasruta och så sitter någon som kommenterar eller i studion på andra sidan. Och så de satt och kommenterade han och Billy. Så jag tryckte in knappen ljud. Ursäkta grabbar, men en som kommer från Elfenbenskusten, nationalitetsbeteckningen är ivorian. Ivorian. Jättemallig, nu fick jag äntligen det. Så var det tyst. På ett sätt som bara Bing Krivi kunde vara tyst på. 3-4 minuter. Elfenbenen anfaller. Det här, han ska inte komma här och komma. Ja, då, nej, men det är klart att det är viktigt. Det tror jag är viktigt för oss alla att ha förebilder. Ja. Det tror jag. Sen är ju ordet fritt. Du kan ju plocka delar från olika. Du kan plocka delar från andra kommentatorer i andra sporter. Så att sen ska man ju försöka vara sig själv och ha sin egen personlighet då. Men att låna lite här och där, det är ju helt fritt.
Men det vet jag, när jag höll på med stand-up förut, så vet jag att jag läste en bok om stand-up där han just tog upp det där, att i början så kommer man ta från alla. Mm. Det är så det ser ut, men till slut så blir du din egen. Men
det börjar läskigt med stand-up alltså, för att jag menar, folk betalar flera hundra för att jag ska vara rolig.
Ja. Ja, jag tycker det var skitkul.
Det är verkligen att utsätta sig för något.
Det är det verkligen. Och det är det jag har fått frågan ibland om just kommentering. Och så är det att det är väldigt enkelt, för jag har inget krav på om att någon ska skratta. Så det här är väldigt enkelt om att gå från stand-up till att kommentera MMA. Sen ska du fort, du har jobb att göra, ditt ansvar, men mitt fokus ligger aldrig på att få någon att skratta.
Nej, du ska ju förmedla det som händer.
Exakt.
Det är inte du ska inte vara rolig eller få folk, utan folk har ju sats, och det får ju aldrig glömma, att folk sitter och tittar för de vill se matchen. Mm. Det är ju primära. De säger till varandra, oj, ikväll ska vi titta på Inter mot Borussia Mönchengladbach. Det ska bli spännande, eller vad det nu är för match. Det är därför de sätter sig och tittar på matchen. Sen är det väl en bonus om de får en kommentator som de gillar. Men det primära är ju att de vill se matcherna. Exakt. Eller fighterna.
Mm. Men det är kul. Jag tycker det är roligt att du är inne på det där också. Men när man har hållit på med just MMA väldigt länge. Och jag har jobbat här, jag tror jag började 2012 eller 2013. Min mindre organisation. 2016 kom UFC in. Men det är verkligen många som skriver till mig också att du är rösten för UFC på svenska. Och det är jättekul att höra. Samt att folk också har gått ifrån engelskan och börjat lyssna mer och mer på oss. Mm. Det är också jätteroligt. Får du höra det också? För det är en
faktiskt, i början så var det framförallt NHL, så var det jättemycket snack om att vi var på engelska, det låter tufft. Det var tufft i början att ha det på engelska. Men det där har avtagit, och det är väldigt sällan som det är så nu för tiden. Nu går ju väldigt många av våra NHL-matcher framförallt, går ju på engelska på natten då.
Just det.
Men jag tror att vi börjar måna mer om vårt svenska. Jag tror att det är en allmän hållning att vi börjar värna mer om ett språk som vi faktiskt har. Så att det är så pass litet språk. Mm. Att vi får, det kan ju riskera att dö ut om det inte kommer inte ta i våra generationer någon. Men förstår vad jag menar då? Så brukar jag säga det ibland, men om någon klagar på något uttal eller någonting, men ska vi prata den här diskussionen, ska vi ta den på engelska eller på svenska då? Vilket land? Jag håller med dig. Min känsla är att det blir mindre och mindre av det där. Folk tycker det är ju våra svenska kommentatorer, våra svenska spelare, det blir ju en annan relation på något sätt. Det blir närmare.
Jag tror lite också att det är någon sån här form av skröna som flyger emellan vissa människor. Ja, men det är bättre på engelska, men det är många gånger du har lyssnat både på oss och de engelska. Alltså, vi tar upp samma saker. Ja. Det är samma saker som kommer upp. Det är bara att det låter på ett annat sätt
det
på
låter
engelska.
Så tufft. Jag kommer ihåg när jag började intervjua framförallt NHL-spelare. Och så kan ta vilken hockeyspelare som helst egentligen, engelsk eller amerikan, kanadensare. Så frågar jag, what do you think about the game tonight? Well, it's going to be a tough game and we need to put the puck in the net and skate hard and be very aggressive and I think we have a good game plan. Mm-hmm. Och så ler de samtidigt och säger, vilket jävla bra intervju jag gjorde. Så kommer jag hem, eller kommer till redigeringsbordet och lyssnar och säger, vad han säger, vi ska jobba hårt, vi ska sätta pucken i nät och följa vår taktik. Ja. Ja, god dag yxskaft. Det är inget extra, men du säger bara för att det sägs på engelska. Ja. Och det är ju ofta så att du hör inte nyanserna på samma sätt i ditt andra språk. Många är ju jätteduktiga på engelska naturligtvis, andra språk också, men det är alltid en liten speciell touch när du har ditt modersmål. Ja. Du hör nyanserna på ett lite annat sätt. Så.
Jag tror att det är det som, för det vet jag till exempel, jag har mycket vänner i Kanada som kan störa sig på ibland vad deras kommentatorer säger. Och det jag upplever är nog att det är samma saker som folk stör sig på här med. Ja. Men de som sitter här, det flyger över huvudet på dem.
Ja.
De här onödiga kommentarerna eller dumma kommentarerna tar de inte in, men de tar in allt annat som låter coolt.
Ja. Ja, just det.
Vilket också är väldigt intressant, ja, ja, att man hör, fan, de har samma klagomål, ja, där, eller gillar inte den kommentatorn, ja, medan helt plötsligt sitter alla här bara och säger, ja, men de på engelska är bäst.
Ja, ja.
Det är bara mycket bättre. Fast ja, är det verkligen det?
Jag tror att förut så var det ju lite häftigt när det väl kom in på engelska, för det var ju så sällsynt. Idag är det ju så vanligt, så att därför tror jag att folk tycker nästan det är enklare att ta till sig på svenska. Sen klart nördarna, för de spelar ju egentligen ingen roll om det. De räcker med miljöljud i stort sett, va?
Ja, jo.
För de kan ju så mycket ändå, men om du ska bredda. Du har amerikansk fotboll till exempel, det tycker jag om att höra på svenska.
Mm.
Därför att även om jag har bott i USA så är inte jag så väl bevandrad. Så jag får gärna förklara lite extra. Och det har hänt att jag har gjort Tre Kronor ishockey i landslaget i VM. Och du vet att det är jättemånga som tittar. En miljon publik. Och då finns det chefer som har sagt, jag vet att det här låter kanske lite konstigt, men du kanske kan förklara offside någon gång vid något tillfälle.
Mm.
För att du där sitter mormor Greta på drygt 70 år och sådär. Förstår du att de kanske vill ha en förklaring då och då, en uppfräschning av vad offside är. Så att just det här vi pratade om innan, att det, exakt, går ju att förklara saker utan att exkludera folk, va? Sen tror jag att vi många vi behöver inte vara, pratar du på en öppen kanal, säga, på en bredare publik, Då ska du inte vara lika nördig som du är när du kanske sitter på Viasat hockey.
Nej,
på natten, exakt, eller Viasat fotboll. Och då kan vi ta för givet att, ja, de här som sitter och tittar och lyssnar, de kan en del. Men är du på trean eller tian eller vad det nu är för någonting, sexan, ja, då är det fler andra kanske inte lika bevandrade människor som sitter och tittar.
Nej, för det är någonting som jag själv har tänkt på. Jag vet ju, nu refererar du då till MMA, för det vet, ja, jag själv ibland, att det uppmärksammade jag även innan vi började kommentera, ja, UFC. Att när det var vissa som då gick på Fox, innan det hamnade på ESPN där UFC ligger nu då vet jag att de till och med började nörda ner sig i de enklaste utav detaljer i MMA, för att det sändes på kabel-tv i USA och de var tvungna att lära publiken.
Ja.
Så det där tror jag ligger i alla sporter. Jag, ja, tror att det är precis ibland det här med att, ja, men vi nördar, ja, vi vet.
Ja.
Men vi ska inte ta för givet att alla vet. Nej, precis, nej, det vi var inne på. Att i de stora sändningarna som sträcker sig ut, ja, då måste vi också skola, ja, men
kör,
dem.
Om du kör pay-per-view, en stor match. Jag menar, de som sätter sig och tittar och betalar vad det nu är, antal hundra lappar för att se matchen, de är ju förmodligen ganska intresserade. Men skulle den galan ligga på TV3 eller TV6 eller någonting sånt där, ja, då kanske vi får ha ett annat språk. Vi behöver inte vara sämre för det, men kanske lite tydligare.
En annan sak, om vi hoppar ifrån vårt yrke helt. Utanför yrket, vad brinner du för där?
Ja, alltså vad brinner jag för där? Det blir väldigt mycket mitt yrke. Det blir ju väldigt mycket med det som jag håller på med. Men jag har ju två barn, jag har en hund och jag har två barn, två bonusbarn, jag har en hund och en flickvän som alldeles strax är klar präst förresten. Så att jag har, ja, vi hittar på lite saker och så. Jag spelar bordtennis väldigt mycket. Det har jag tagit upp på äldre dagar.
Ja, det har jag hört.
Ja, det gör jag faktiskt. Inte så, jag tycker att jag är inne i en svacka nu. Jag tycker att jag tränar mer än någonsin har gjort. Jag tycker att jag blir bättre. Eller så är det de andra som också tränar mycket. Mm. Ja, så att jag tycker det är himla roligt. Och det är en sport som som jag blir bättre i trots allt, fast jag har fyllt 50 nu, så blir jag ju bättre i den, i och med att jag började på så låg nivå. Jag spelade ju till jag var 12-13 år, så hamnade jag i Brommapojkarna i fotboll, och sen så, ja, jag fick ju lite grunder då, så att jag har ju lite med mig, så att det var ju därför som jag tyckte det var kul att börja lite smått då. Så att det håller jag på att syssla med och försöker hålla mig i form. Ja, så gör väl det som folk gör mest, att säga, ta promenader och ja.
Apropå bordtennis,
ja.
Jag vet inte om jag inbillar mig nu, men visst har du haft Waldner i din podd?
Ja, jag har haft Waldner i min podd. Jag har haft Jörgen Persson, förbundskapten, Micke Appelgren också, så att, ja.
Har du lirat mot dem?
Jag har lirat minipingis mot Micke Appelgren. Jag vann, vet du. Jag vann. Det var ju, vi fick leda, det var jag och Waldner mot Glenn Strömberg och Micke Appelgren i det var minipingis. Vi fick leda med 5-0.
Okej.
Jag har aldrig fått så många kantbollar och nätrullare som jag fick mot Appelgren. Så jag lyckades faktiskt vinna över, och heter det, Glenn hade, Strömberg hade ingen chans mot Waldner. Nej. Så vi vann. Ja, vi vann. Ja.
Hur kändes det?
Det var roligt. Det var ju mest på ploj i och för sig, va? Men det var så att skulle de skärpa sig och skulle vara ett stort bord, så att det var inte en sportmösa naturligtvis. Alltså, det var ju lite ploj och som sagt minipingis. Så det var mer för showen skull. Det spelades in och lades ut på YouTube och lite sådär.
Fick du glänsa lite extra, va?
Ja, precis. Glänsa. Vi slog ju Glenn, va? Så jag glänste verkligen då. Det var det viktigaste, att få spö Glenn. Ja.
Exakt. Jag har tänkt på mig själv som kanske inte en jättebra journalist, för jag har aldrig varit gift och jag har inte hunnit skilja mig två gånger.
Nej, den får jag. Det här är ju, ett ordspråk som en expert som jag hade jobbade på min andra kanal då. Det var Arto Blomsten heter han. Han var med och skickade avgörande målet i avgörande sista målet i en VM-final i öppen kasse. Men vilket fall som helst, han kom till mig en gång när han var tränare, och så jobbade han också som expert. Så sa han så här: "Ja, Niklas, nu är jag en riktig tränare. Nu har jag fått sparken två gånger." Och det översatte. Man är ingen riktig kommentator för man har skilt sig två gånger. Och det, anledningen till att jag sa det är ju det uppenbara, att det är ju sällan det är några fighter, vare sig i Premier League eller MMA eller vad du nu vill för någonting, som går klockan 10 en tisdag förmiddag. Utan det är kvällar, det är helger, det är nätter också. Och det krävs förberedelse, det krävs engagemang och liknande. Så att ofta är vi inte disponibla på helger, för vi är någon annanstans. Antingen ute och reser eller i tv-huset. Och det är klart att det, socialt är ju det här jobbet en katastrof, om jag får uttrycka mig så drastiskt. Helt enkelt därför att vi jobbar när andra är lediga. Så därför så sa jag det, och sa till någon, nu du, det är ingen riktig... Det var någon som skilde sig och sa, nu är det bara en skilsmässa kvar, sen är det en riktig kommentator. Ja.
Jag får se till att gifta mig snabbt. Ja, ja. Snabb separation där och sen hitta nästa, så jag kan verkligen komma in i det här yrket bra. Men det låter ju då som att det har varit tuffa utmaningar för dig i ditt privatliv med det här yrket, eller?
Sen vet man ju inte vad man skyller på privatlivet och liknande. Va? Jag tror att i det här skedet som jag är nu då, med den här tjejen som jag har nu, så är det ju ganska tydligt att tala om, det här gör jag. Det här är mitt jobb. Jag jobbar de här tiderna och så här är det. Det är inte mycket att göra åt det, så att säga. Alltså, ska jag göra det här så får jag ju göra matcherna. Ska jag jobba live så är det ju då som det gäller. Men det är klart att det kanske när jag separerade från mina barns mamma och jag hade vårdnaden varannan vecka. Jag vet inte hur jag fick ihop det riktigt. Och reste till England jättemycket, gjorde jag det också. Men då hade jag ju snälla föräldrar då som hjälpte mig och tog hand om barnen. Men det var ju tufft ibland. Så jag var helt färdig när jag hade fått ihop barnvakter och liknande. Så skulle jag göra jobbet också. Det tog ju på. Men jag hade liksom inget val. På något sätt, för jag brann så mycket för det jag höll på med. Så att det hade inte liksom, jag kunde göra andra saker. Jag pratade med mina barn om det och säger, men du var ju den som gick med till tandläkaren eller var med i skolan, eller, för då kunde jag ju, för på dagarna kunde jag ju vara ledig. Däremot på helgerna så var det ju ibland svårt då. Men ja, nej, det är klart att det men jag ska inte skylla på jobbet, alltså att vi är separerade och sådana saker, det ska jag inte göra, utan det, eller att jag har separerat, men det är klart, det kan ju varit en del i och för sig, men kanske mer att jag varit så uppslukad av jobbet att tyckte det var så roligt så att det har kommit i första hand.
Och jag känner igen mig i det där jättemycket. För när jag var som mest involverad i stand-up och jag höll på att sätta upp min första Hyde Boulevard-teatern och skulle köra min egen soloshow där och stand-up. Och då vet jag att den dåvarande tjejen som jag var med kände sig som nummer två. Men jag sa att du är inte det. Men just nu så är det här som jag måste lägga väldigt mycket fokus på. Jag tror att jag vet att en del som jag har haft relationer med, de har upplevt sig själva som nummer två. Jag tycker aldrig att jag har gjort det. Jag vet inte, jag har bara varit ställd i det och jag har varit tvungen att tänka på det så mycket. Ja. Har jag verkligen placerat något som tvåa? Och jag upplever inte att jag har gjort det, men däremot så vet jag att jag har varit otroligt passionerad inför det jag gör. Precis det du pratar om. Mm. Och jag har fått känslan lite av att det där kan vara en sån svår balansgång när det är någon som inte är i den här, men en karriärsbransch ska vi säga. Så det är väldigt svårt
att mäta. Du brinner för någonting och du brinner så starkt så att den som vid sidan av det känner sig kanske lite undanskuffad, även fast den hen inte är det. Mm. Därför att du behöver vara där. Vad hade varit alternativet? Ja, att du skulle tacka nej till det. Mm. Hade du varit roligare hemma då? Jag tror inte det. Då hade du funderat på, tänk om jag hade fått köra den här showen på Boulevardteatern. Mm. Vad hade livet varit då? Så att, för någonstans så tror jag att det blir som ett kall, en drive att göra någonting. Och brinner så mycket så är vi tvungna att göra det. Sen gäller det att försöka pussla ihop det så gott det bara går. Men det finns inget val i vissa lägen. Och jag önskar att alla, och hoppas att alla hittar en sån period i sina liv också. Sen går det ju inte att leva i den hela tiden. Nej. För jag har hållit på ett tag så blir det är ju inte första gången jag är i Madison Square Garden varje gång jag åker dit, eller första gången jag är på Wembley Stadium eller på Old Trafford. Det blir ju, om inte en vardag så blir det ju ändå ganska ofta som du är där. Ja, det blir nästan en vardag för du är där rätt många gånger varje år. Och då gäller det naturligtvis att hitta en balans i saker och ting. Men göra någonting åt matcherna eller fighterna, tiderna, det kan vi ju inte göra.
Nej. Hur firar du en sån här små milstolpar till exempel, som att få hamna första gången på Madison Square Garden eller någon annan arena?
Nej, jag firar inte på det. Eller jag firar genom att jag är jäkligt nöjd. Jag känner, vad häftigt, jag fick vara med om det här. Fick uppleva det här. Men jag firar inte, alltså det är ju som idrottsmän, man tänker efteråt, vad häftigt, vi var ju där, just det, jag var där, just det, det var ju någon när Sverige var VM i Köpenhamn, och det var den gången det kan ju komma efter, men det blir nästan som att det är nästa grej, nästan som idrottsmännen, det går liksom inte att
man stannar inte,
nej, inte på samma sätt va. Sen firar, men nu firar jag inte med alkohol längre, men det är ju trevligt att gå ut och sitta och äta med kamraterna och sådär efter sändningarna, och är man utomlands så är man ju ofta med de andra nationernas kommentatorer och sitter och käkar och pratar lite om matcherna och sådär, så att det är ju trevligt.
Ja, det jag tänkte mer på var lite det du sa, för där kan jag känna igen mig själv också. När jag höll på med stand-up så var jag väldigt blind för vad jag hade åstadkommit.
Ja.
Men det var först innan då vi här då köpte upp UFC, då jag var i ett skede i livet under ett år då jag inte gjorde någonting av det jag hade gjort innan.
Nej.
Och då började jag se allt så här, fan, jag sålde ändå ut en teater och jag har gjort det här och jag har gjort det där. Och då vände det på något sätt för mig att jag började istället säga, varenda liten milstolpe jag når ska jag fira. Inte att jag kanske går ut och festar, mer bara att så här, fan, bra Paul, en klapp på axeln, du gjorde det här, snyggt, nu har du nått det här målet och mot nästa. Och men att stanna upp och se dem.
Ja, det där är jättebra. Därför att och det är väl någonting som jag är dålig på, det är att vara nöjd.
Ja, det känner jag med.
Jag är rädd för att bli nöjd. Jag är rädd för att bara sträva vidare. Jag vet inte vad jag jagar riktigt. Jag har ingen aning vad jag jagar. Egentligen. Men att det finns någonting i mig att gå vidare mot nästa grej hela tiden. Ibland så skulle jag tänka så att tränare och liknande, det är inte så jäkla sexigt jämt och ständigt, men ibland tänker jag så här, ja, tänk om man var tränare, va? Så får du sparken, så kan du gå 2 år och få lön i 2 år och kunna ägna dig åt vad som helst och studera din sport eller studera någonting annat eller resa eller någonting sånt där, va? Men det känns som att det hela tiden, det finns väl den här känslan för skådespelare och liknande, känner igen sig i det att okej, vi måste vidare. Vi måste smida medan järnet är varmt, så att säga.
Vad är det som pockar på din nyfikenhet just nu? Just med det här att gå vidare till nästa håll?
Jag vet inte, ja, men det finns, jag har lite små, alltså, kommenteringen är ju grunden, den älskar jag, och nu är det ju lite som det när vi inte får ut och resa. Det är ju pandemitider då, som bekant. Men det är väl lite andra små projekt som jag är lite intresserad av och köra vidare med. Jag får se vad det blir för någonting, men lite små planer sådär. Men sen att det kommer igång med kommenteringen och så, som sagt, lite andra små grejer runt om. Min podd tyckte jag väldigt mycket om, men jag behövde ta en paus från den också, för att jag hade då varje vecka jag skulle komma ut varje vecka helt enkelt, eftersom jag sponsrade. Och så gjorde jag en annan sak, en film som skulle göras varje vecka. Så jag tog en dag, plus att jag kommenterade jättemycket, och det här pågick nästan under 4 års tid. Så att när det väl då blev stopp med den här samarbetspartnern då, så kändes det, jag har behövt pusta ett år lite drygt. Va? Så att, och sen ett pustat år, och sen kom ju pandemin nu då. Så att,
just det.
Men ibland, och då fick jag ju en liten paus. Ibland tror jag att det är bra, för att det är så lätt att springa på.
Det förstår jag. Jag kände själv när pandemin dök upp att det var på något sätt en konstig, välbehövlig paus som kom där. Man fick tid att tänka väldigt mycket. Var det någonting du upplevde också? Med att just bara få stanna upp och tänka och kanske utvärdera livet lite när du fick den här naturliga breaken från all kommentering?
Ja, det ibland så tänker jag för mycket, tycker jag. Jag ska inte tänka så mycket, jag handlar istället. För mina tankar är inte alltid så viktiga. Men däremot så kan man ju känna in vad vill jag med saker och ting. Det är klart, det pågår väl en ständig liksom fundering över saker och ting. Nu har jag blivit en bit över 50, jag ska vara på att jobba en 10 år till minst innan jag går i pension, i alla fall drygt blir det väl 15. Vad ska man göra den här tiden? Jag har kommenteringen, tycker jag jättemycket om, och det vill jag inte släppa. Men ska jag göra lite andra saker? Hur hårt ska jag jobba? Hur mycket ska jag resa? Det är klart att det finns något annat som jag skulle kunna göra som jag tycker är kul och liknande. Men än så länge har jag inte hittat någonting som slår kommenteringen i arbetsmässigt. Men jag har inte prövat så mycket annat i och för sig. Men det är klart att det är väl någonting som hela tiden pågår där uppe. Men när jag är inne i kommenteringen så är jag inne i den. Då är jag där. Och när jag har mått som sämst i livet. För livet går ju upp och ner för oss alla. Så är det ju bara. Det kan se olika ut, men det går i vågor. Och när jag har mått skit så har jag satt på mig de här hörlurarna och sen satt mig framför mikrofonen som jag gör nu. Och sen börjar matchen och får vara där borta, inte hos mig själv, inte fundera på hur mår jag nu, utan vara helt uppslukad av matchen. Det har varit en underbart bra terapi många gånger för mig.
Det här, vad har varit den tuffaste stunden där och varit skönt att kliva in i det här?
Nej, men det har varit olika delar i, det kan ju vara saker som har hänt, det behöver inte vara stora prylar, va? Men när man separerat eller vad det nu kan ha varit, jag kommer inte ihåg exakt, va? Men det har alltså varit att bara skönt att få bara gå in i det här. Sen är ju visst, ibland så är det ju matcherna döda, då är du inte inne på samma sätt. Nej. Men en riktigt bra match är helt enorm, då är jag uppslukad av den. Jag kommer inte ens ihåg vad jag har sagt. Det har hänt att jag gått från någon match, det bara ringer telefon och det var jättebra, vadå? Jag vet inte vad jag har sagt.
Nej.
Utan det har liksom hänt i stunden. Det är en god känsla, jag tycker om den känslan väldigt mycket. Alltså, så att säga, jag har inte hittat något som, jag älskar mitt jobb, jag älskar verkligen det. Jag försöker säga ibland varför jag inte ska låta tråkig och enögd och liknande, men jag tycker verkligen det är underbart att få kommentera.
Mm. Anledningen till att jag ställer den frågan, det är nämligen för, jag kanske droppar en bomb för det här, så jag vet inte. Min lillebrorsa blev mördad precis när jag började kommentera UFC, och det här har jag pratat om i min egen podd också då.
Men jag läste om det.
Ja, och det jag kunde känna där, och jag hörde av mig till vår chef när nyår kom sen då, när året var klart liksom, och då sa jag det att det här året har varit sån otrolig hjälp för mig att kunna göra det här jobbet. För jag tror att hade jag gått till ett jobb som jag inte trivdes på, då hade jag blivit helt neddragen. Men på något sätt när jag ändå kunde komma hit och göra någonting som precis det du pratar om, bara älskar det och brinner för det, så var det så otroligt skönt. Och under den tiden jag satt och jobbade så kunde jag också skingra tankarna ifrån allting, och det var verkligen en otrolig lättnad. Så det var, jag förstår verkligen exakt vad det är du menar, att när det är lite skit, så bara att få sätta sig och göra det här och bara gå in i det man är otroligt passionerad för, det är verkligen, alltså det är ju en lyx.
Ja, och lite skit, men det är ändå ett mord som du pratar om här.
Ja,
så att det, men just att du brinner för det, du uppslukas av det, och du får vara någon annanstans ett tag, och då är utan att ta en massa andra saker, utan bara vara i alltså, förstår du?
Ja.
Det går ju att försvinna med sinnesförändrande medel, men om man vill fly, men eller tabletter, vad fan det nu är de håller på med folk. Så, men att få vara, det är en ynnest. Och få hitta den är så god, den känslan.
Mm.
Det är inte alltid den kommer. Det är inte varenda match, det är inte varenda fight, men när man liksom får vara i det, och det här är ditt fall, att du får koncentrera dig på någonting som du tycker är kul, och låta dig liksom uppslukas av det och läsa på och göra jobbet. Det är wow.
För i grund och botten handlar det om att hitta det man är passionerad för, precis som vi har gjort. Hur förmedlar du det till exempel dina barn? Att så här, verkligen hitta det de brinner för?
Nej, jag försöker säga till alla ungdomar att jag brukar ta den här historien med att åka Vasaloppet baklänges mitt i natten, för då finns det en passion där. Och vill du bli astronaut, så ska, nej, det går inte, det blir inga svenskar som har varit på månen, det går inte, det kan man inte göra det. Brinner du för det tillräckligt mycket och är tillräckligt duktig och tillräckligt talangfull, ja visst, du kanske får åka upp i rymden. Om inte annat så följer du din lust, och du kanske hittar något annat på vägen som blir väldigt bra. Men ge inte upp drömmarna. Jag menar, det finns många som har gått, och framförallt tror jag tidigare generationer, som gick till jobbet varenda dag, längtade till fredagen, längtade, åh, nu är det snart pension, nu är det bara 4 år kvar sen jag är över strecket, då kan jag ta det lugnt och sätta sig. Jag menar,
jag brukar jämföra det med, det som att stå i världens längsta kö och bara vänta tills jag är pensionerad.
Ja. Ja, det känns inget roligt heller, va? För vi lever här och nu, som det så klischéartat heter, men det är ju lite så. För att, jag menar, dåtiden kan vi inte göra någonting åt. Vi kan lära oss av de misstag eller de bakslag vi har fått, möjligtvis. Det kan vi göra. Framtiden är ju en illusion, den har ju inte hänt ännu, va? Jag hörde, det var någon som berättade nu här, det har jag såg på Skavlan, tror jag. Claes Elfsberg som berättade om sin dotter då, som gick bort och var 30 år blott. Jag tänkte, ja, det är så jädra skört. Vi vet ju aldrig om du... Och när det händer någonting med de som är yngre dessutom, så vi har bara det här. Det enda vi vet om. Och ska jag gå och vänta på någonting som kommer? Jag är ju inte så bra på det själv. Jag vill gärna tänka framåt vad ska hända hit och dit. Jag försöker hala in mig själv till nuet. Och hala in mig själv till nuet, så sitter jag här med dig, Paul. Och vi har det ganska trevligt. Vi garvar och pratar om roliga saker, eller om vårt jobb. Och vi sitter och pratar för ett gott snack, helt enkelt. Och hala in mig till det och sitter. Då är mitt liv världsklass. Jag kan inte ha det så mycket bättre. Jag behöver inte vara någon annanstans. Jag har det ju skitbra nu. Det hjälper mig när jag svävar iväg allt för mycket. För jag har jättelätt för att sväva iväg och börja fundera. Ja, får jag göra den matchen? Jag undrar om jag får göra den nästa år. Ja, men hallå.
Det är alltid så, vi vill alltid jag har tänkt det många gånger. Jag önskar att jag hade en liten spåkula så jag bara visste exakt vad jag gjorde
men
där.
Men skulle du vilja veta? Ja, men okej, Paul, nu kommer det bli alltså 69 år. Det vill du inte veta.
Nej.
Vi vill ju inte det.
Nej, jag tror inte heller det, och det är också något som har slagit mig några gånger. Tänk om det jag jättegärna vill inte blir av.
Nej.
Då blir det ju en förvirring istället under året, kanske.
Ja.
Alltså, men vad fan, va? Är jag inte kvar på det jobbet? Gör jag det här istället? Varför uppstår det? Och det får jag ju inte veta. För jag har haft en önskan om att veta det andra.
Nej, men jag försöker någonstans tänka så här nu. Att, för det blir ju inte alltid som vi önskar saker och ting. Nej. Det blir ju inte det. Så brukar jag tänka, men det kanske inte blir som jag har tänkt mig. Men det kommer bli mycket bättre än så.
Mm. Ja.
Så jag försöker ha en positiv attityd, en positiv inställning till saker och ting. Och sen får man ju försöka arbeta mot det. Det går ju, jag menar, vill du göra en VM-final i fotboll så får du se till att kommentera massa matcher innan du har nått upp till det. Och lite tur på vägen att din kanal har en VM-final. Och att, förstår du? För det är någonting som jag har kvar, en VM-final i fotboll. Det har jag gjort det mesta förutom en VM-final i fotboll. I hockey har jag gjort rubbet, VM-finaler och Stanley Cup-finaler, SM-finaler och allt vad det nu är. World Cup, OS.
Det är inget vi har sänt, va? VM. Är det det som
är grejen? VM i fotboll har vi inte sänt på den här kanalen, så jag har varit där. Den ligger hos SVT och TV4. Så att det jag brukar fråga något. Ja, kan ju inte sluta för jag har gjort en VM-final. Det är ju liksom...
Du ser, vi har alla de här små milstolparna. Det finns ändå de här sakerna som vi vill göra.
Ja, men det är väl skönt det. För att, tänk, ja, när jag har gjort allt.
Ja. Nej, för jag har en sägning som jag brukar säga, och det är det att när jag dör så ska det i alla fall vara en sak som jag inte uppnådde.
Ja.
För då vet jag att jag alltid kommer ha någonting som jag ser fram emot. Så jag vill dö med i alla fall en grej som jag inte hann.
Och vad är den då? Perfekt.
Jag vet inte.
Nej.
Jag försöker hela tiden lägga till nya saker. Men återigen, som att placera sig i den här kön, att här, jag ser fram emot pensionen och då kan jag göra typ ingenting. Men mer att alltid ha någonting som jag vill göra, någonting att se fram emot. Jag vet inte vad det är. Kanske skriva en din memoar kanske, eller någon annans. Jag vet inte, men
ja, men det där, jag tror att Sir Alex Fergusons biografi jag läste, jag är nästan helt hundra på det. Han kom ju från Glasgow. Hans pappa jobbade på varven eller i hamnen eller någonting, va? Och såg fram emot att bli pensionär, tufft liv där uppe i Glasgow. Han sa det, sen gick han i pension och sen, det tog inte många månader, så var han
död.
Ja, död då. Har du gått sett fram emot hela livet att bli pensionär, va? Så att,
Jag kan känna igen det i min morfar. Det var inte som att det hände på en gång, men han gick ju i princip då från att vara en arbetsnarkoman till att inte göra någonting.
Nej.
Och det var ju helt fel istället. Och det märktes ganska snabbt att det här var inte bra att gå ifrån det här väldigt aktiva. Och jag tror att det där ibland vissa kanske lurar sig själva att när jag hamnar i pension, då kan jag bara ta det lugnt, men alltså, vi behöver fortsätta vara sysselsatta. Vi behöver fortfarande hitta någonting. Sen om det är att gå och måla korgar eller virka koftor, men någonting måste vi göra. För annars tror jag att livsglöden bara, den kommer försvinna.
Så är det ju.
Den glider ur den.
Ja, sen ja visst. Ja, men så är det. Jag tror också att vi hittar jag tror att alla människor, och det även de som är äldre, vill ju vara behövda på ett eller annat sätt. Det är liksom poängen med alltihopa. Att vara behövd, om det så är att sitta barnvakt i sina barnbarn eller barnbarnsbarn, att vi får känna oss behövda. Det tror jag är jätteviktigt.
De hade gjort någon studie på i Grekland, i Karia, en ö där de lever väldigt länge, och då var det just det sociala också. Att alla umgås över alla generationer, så barnen är med, de vuxna är med, pensionärerna är med, alla är med, de äter tillsammans, de dansar på kvällarna, de har kul. Och då börjar de titta på även det, att det kan också ha med det här sociala att göra, att de umgås på ett sätt som inte andra länder gör riktigt.
Nej, Sverige är vi ju inte så bra på det kanske alla gånger över generationsgränserna. Ja, nu är det ju svårt med pandemin, eller har varit i alla fall.
Ja. Har du någonting som du känner att du vill göra när du går i pension? För du säger ändå att du kanske jobbar i 10-15 år till. Finns det någon
jag vill fortfarande jobba länge och brinna för det. Det är Mike Doc Emmerich, han gör NHL för NBC. Han är en bra bit över 70. Han bara kör. Det skulle jag vilja vara också, bara köra på och tycka att det, och han verkar tycka att det är jätteroligt. I alla fall när jag lyssnar på honom. Nej, men alltså, jag vet inte. Det får Jag vet faktiskt inte, Paul. Jag skulle kunna hitta på och säga någonting sådär, det ska jag göra, men jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna, jag skulle hålla mig naturligtvis i form, alltså med ett ansett, om det är att spela bordtennis eller om det är att gå vandra i fjällen eller någonting sånt där. Det skulle jag gjorde ju lumpen som jägare på 80-talet under kalla krigets dagar, ett år uppe i Arvidsjaur. Som fjälljägare, som sagt, och då stod man ju bakom den här bandvagnen och tolkade, nästan sov och bodde ute i tält stort sett hela februari, tält i Norrbotten och fick smälta snö för vatten och liknande. Så när jag muckade därifrån då, så nej, fy fara, och aldrig mer fjällvandra och aldrig mer bo i tält. Och det har faktiskt hållit hela vägen nu, men nu börjar jag locka igen. Jag har skaffat mig en hund, min första hund någonsin, en whippet som gillar att springa runt och lukta på allt och springa snabbt. Det skulle vara mysigt att vandra lite, och tjejen tycker det är kul också att vandra, så att det är kanske någonting som jag skulle kunna ta upp. Och det är vackert med de här landskapen och stora vidderna, det är mäktigt faktiskt, så att vi får se, det finns säkert någonting, men just nu jag måste erkänna att jag har lite dålig fantasi, jag har haft det länge för att allt är så inställt på jobb hela tiden just nu, så att
ja. Nej, men då brinner du ju för det, fortfarande. Så det kanske är det bästa att du sitter inte redan och tänker om 15 år.
Nej, det är nästan nu, det är nästa
du är
match.
I nuet, även om du kanske inte alltid är det.
Nej, jag brukar fundera på när kommer den där VM-finalen, hur kommer det läget uppstå?
Det kanske blir det sista arbetspasset.
Ja, vi ger honom VM-final, så han går i pension sen, vi slipper höra honom mer.
Exakt. Ja, men Niklas, det var jättekul att få dela det här samtalet med dig. Det är inspirerande. Du har fått mig att tänka väldigt mycket på dels min egen kommentering, lite saker som jag själv kan tweaka och ändra på, och verkligen lyssna mer, tror jag också jag behöver göra. Jag tycker att jag lyssnar, men jag inser att jag behöver sätta mig och lyssna mycket mer. Så jag får säga tack.
Ja, men det blir intressant. Och sen är det ju också när man är experter, då har du den biten också, att liksom hur coachar du en expert? Du vill ju inte tala om för honom, nej, du ska göra så här, du får ju vara lite på lite mjukt sätt också, så att de känner sig bekväma. Så att det finns ju inget rätt eller fel. Utan en del tycker ju om när det är jättetyst, och en del vill ha rock'n'roll, och en del vill ha mycket snack och en del vill ha lite snack, va? men hur man än gör det, så är ändå det är ju tajmingen, och jag tror att tajming får vi genom att göra någonting ofta och mycket, träna mycket, så att säga. Det var jättetrevligt att vara här förresten, Paul.
Ja, men supertack, och det var skönt att vi kanske fick lite ström, för annars tror jag att hans bokstav har varit becksvart i det här rummet vid den här tiden, för nu är det mörkt ute, klockan är just nu 7:01 och det är becksvart, så strömmen har varit tillbaka under hela tiden av poddat, det har varit fint.
Ja.
Men återigen, supertack, det är verkligen en ära att få ha dig som kollega, det är jättekul att springa förbi dig i korridorerna, jag menar, dig har jag ju hört sedan jag var barn, så nu får man se dig också. Det var nog det roligaste med det här jobbet när jag vill börja, innan vi avslutar helt, det var verkligen att det var så många personer, vi var på någon middag, vet jag. Och jag känner igen alla röster, men jag hade inget ansikte på de här människorna, och äntligen fick jag det. Ditt ansikte har jag i och för sig sett tidigare, men det var några där, såhär, den där rösten har jag fan hört. Det är så han ser ut, eller hon. Så det är riktigt kul.
Ja, det håller med dig. Man gör sig upp, gör sin bild över hur folk ser ut, och sen, jaha. Det var faktiskt en liten pojke, han hörde Tina Turner, och sen fasiken, hon är nog liksom, han var ju till 10-11 år, hon är säkert jättesnygg, och det var ganska nyligen då, och hon visade, hon är över 70, så liksom, ja.
Hon var fin en gång i tiden.
Ja,
hon var känd för sina ben, var det? Jag tror att hon till och med försäkrade sina ben. Det var något så här galet.
Hon är fin för sin ålder fortfarande. Ja, hon är 80, va?
Ja, hon måste nästan vara något sånt. Jag minns ju henne väl från min...
Jag menar det. Ja.
Det är bra. Niklas, återigen ett supertack. Om folk inte följer dig på sociala medier, var hittar man dig då?
Ja, det är ju på Instagram, så är det ju, vad har jag där, Holmgren
herregud, nu ska vi se. Jag måste titta här. Du får klippa lite här, i värsta fall. Eller så klipper ni inte, så pratar vi under tid. Nu ska vi se vad jag har. Nu ska vi se. Det är alltså, nu ska vi se. Jag har där Holmgren, vad fan står det? Holmgren.Niklas.
Holmgren.Niklas.
Ja, och sen har jag på Twitter Niklas_Holmgren.
Ja.
Och så har jag en hemsida som heter Niklasholmgren.nu.
Ja.
Och där kan de skriva, då kan de också skriva till mig. Ja.
Snyggt. Allting fick vi med i slutsekunden innan domaren blåste av matchen, så har vi det. Men supertack, verkligen. Och så får jag önska dig en trevlig kväll när du ska sätta dig och kommentera.
Tack, och en trevlig själv, du också, ni också.
Tack så mycket.
Kanske idag när de lyssnar i för sig, men
det vet man aldrig.
Ha det gott.
Det vet man aldrig.
Hej, hej.
Till er som har lyssnat, ha det jättebra. Hej då!